Jag är redo när ni är. När Peter har swipat färdigt på sin Tinder-app. Allt till höger, det vet du Peter. Så du har lite träffyta. Du har inte råd att spela svår. Va? Du har inte råd att spela svår med de bilderna.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej och välkommen till podcastversionen av Dilemma. Här i podden har vi, som ni känner till, en exklusiv inledning som inte hörs i radion. Och vi tänker prata om ett personligt dilemma från några av panelen. Sen fortsätter programmet som vanligt med era inskickade dilemman som du skickar in till oss på dilemma@mixmegapol.se. Stora som små problem, så ger panelen sina tips och synvinklar på era bryderier. Runt frukostbordet idag, eller godisskålarna ska vi säga, det är Linda Lindorff, Pia Johansson och Peter Magnusson. Välkomna!
Nej men tack ska du ha, vad roligt att vara här.
Vilken attack, men vad är det som sa?
Det var Pia, det var
jag. Jag kände direkt att jag hamnade i bakvatten.
Jag tycker det är viktigt att vara artig, det hörde vi inte ens.
Jag tyckte det var också väldigt fin offensiv så här tidigt.
Ja.
Peter Magnusson, du är ju just nu aktuell med Sommaren med släkten.
Mm, precis.
Hur har det tagit
sig ut? 21.00 på femman.
Just det. Hur har det tagit sig ut?
Nej men bra tycker jag. Verkligen. Ja, så det är jätteroligt.
Härligt. Och roliga skådespelare har du spelat mot också. Christian Meltzer, gammal vapendragare bland annat.
Christian Henriksson, Jonas Karlsson och Mirakel Värmländer och lite andra. Mm, just
det. Ja. Och lite snusk var det också tyckte jag så. Så ni låg och gökade i sängen första avsnittet.
Ja,
det, hur var det? Hur kände du för att spela in den?
Det är kutym. Man har lite snusk i första avsnitt.
Skrev du in den själv?
Ja, faktiskt.
Och hade ni sex
faktiskt
på riktigt?
Oh ja.
Ja, det ska vara... Det handlar...
Det är väldigt modernt nu att ha det.
Ja, man blandar reality med fiction.
Vi går runt bordet här då. Vi har också Linda Lindorff. Hjärtligt välkommen.
Tackar.
Ja, har du några kul bönder i år?
Fantastiska bönder. Jag säger det varje år, men i år är det någonting speciellt.
Ja.
Alltså, det är så bra. Vi kommer få rekord i kärleksbrev och kärlek.
Kan du avslöja någonting om någon som har någonting speciellt?
Ja, men det är så många. De har med längden och bredden och personligheten och djuren och hönsen och ja...
Och Bonde söker före premiär annan dag påsk.
Och sen är de dansanta i år.
Är de det också?
Ett litet tips till de som ska söka bönder i år. De ska ta en buggkurs. Mm. Nästan alla dansar.
Aha.
De gillar gnugg och gnuss och det här.
Men är det inte så att alla bönder är väldigt bra på att dansa? Alltså man är ute på dans mycket.
Ja. Men Pia ska söka till en bonde i år. Det har vi kommit överens om.
Ja.
Ett nytt TV-format.
Jag kommer att söka.
Ja.
Bonde jag tar dem som blir över.
Bonde Let's Dance.
Jag har redan valt Pias bonde.
Åh, vad härligt.
En brandmansbonde.
För du Linda, du har ju en dansskola med Christian Lotus online på YouTube också.
Ja, han som jag dansade med i Let's Dance förra året. Vi fortsatte dansa.
Mm.
Och sen så blev det så att vi fick så bra respons på våra dansfilmer på Instagram. Så vi fick en sponsor och en samarbetspartner. Så nu kör vi dansskola online. Jätteroligt.
Härligt, kul att ha dig här.
Ja,
Pia Johansson, välkommen tillbaka.
Men att man tackar, det är alltid lika trevligt att vara
här. Du har ju varit
här
för ett tag sedan.
Ja, det har jag, det var så roligt. Och det var så gott fika också.
Ja, visst är det, gott gris.
Det är därför du sitter bredvid.
Jag sitter bredvid fika.
Du har egentligen alla godisgårdarna varit
bredvid. Plats på allting,
Släpp inte en jävel att vara bredvid.
Nej.
Bäst i test kan man säga dig på fredag klockan 20.00 i SVT.
Ja, och så har Halv åtta haft nypremiär nu, Halv åtta hos mig.
Just det.
Ett av mina favoritprogram.
Bäst i test, där ska ni ge er i kast med att ska lösa problem som Babben ger till er.
David Sundin faktiskt ger oss då. Men hon är den allsmäktige domaren som sen bedöms i studion vem av oss som vinner detta. Mm. Vi vet ju inte det innan vi träffar. Var och en utför ju de här testen själv, så vi vet ju inte hur det går. Men det är lite grann som en brilliant mind in panic is a wonderful thing to see. Man tror att man gör jättesmarta lösningar och sen så får man skämmas.
Var du smartare än du trodde?
Vissa grejer, Och andra kände jag sig, oj vilken hybris jag hade här då, och så vidare.
Ja,
men det var väldigt, väldigt roligt. Jag har aldrig skattat så mycket i en studio, förutom i parlamentet.
Nej, såklart, självklart. Det är svårt att toppa den grejen.
Och Let's Dance förstås, där grät jag mest.
Ni är välkomna allihop. Jag vill höra ett dilemma från er. Vi börjar med Peter Magnusson.
Ja, men jag har ett dilemma. Tänker ni i följande situation att ni ska ut med tjejerna på och segla. Jag vet inte om ni gör det, men ni vet hur det kan vara svårt att få ihop alla kompisar. Äntligen har ni lyckats efter ett halvårs diskussion. Det är tidigt på våren. Seglar ni någon av er?
Nej,
men ni har någon kompis som är duktig på det. Så ni hänger på henne långt ute i skärgården. Det börjar bli kväll och upp med lite vin och det ska snackas lite grann om hur jävligt allting är. Och det är väldigt mysigt. Då flyter upp ett lik precis bredvid båten. Och det är ingen täckning på mobiltelefonen. Och i det här läget tänker man såklart att man måste ju larma, va? Här ligger en död människa. Men,
det är... Förlåt, är det här ett vanligt dilemma?
Nej, det är mindre vanligt, okay. Men det är ändå ett dilemma som händer ibland. Mm. Och i det här läget så undrar jag såklart,
kanske har hänt.
Vad gör ni i det här läget? Alltså, ni måste ju åka tillbaka för att larma och därmed förstöra hela den här...
Vad menar du med ni?
Ja, ni är ju,
väninnorna.
Ja, det här är en tänkt situation.
Ja, väninnor säger jag för att ni är kvinnor. Det kan vara män också. Men, och så åker ni tillbaka in till land och larmar polisen och berättar om det där. Eller tänker ni, fan, vi väntar till på söndag.
Men hur fräscht är det att skjuta med en chablis där när det ligger ett uppsvält lik bredvid?
Vilket väldigt annorlunda dilemma.
Ja, verkligen. Jag har aldrig varit med om det dilemmat.
Nej, inte jag heller.
Nej. Men jag skulle ju först kolla om det var ett lik.
Ja, men det var
eller
det.
Om han lever.
Ja, men det var det. Ja. Det var ett lik.
Mm. Ja, men jag skulle ändå kolla, jag skulle dubbelkolla. Det är det första jag gör, tror jag.
Ja, men det var, det är fortfarande.
Har du varit med om det här, Peter?
Nej, inte precis så här.
Nej. Vi var ute och åkte båt, men det var ingen lik.
Ja, och den gång fan, han levde. Ja,
han levde fortfarande.
Han var ute och simma helt enkelt. Ska ni ringa och larma?
Nej, men alltså,
vad hade du gjort, Linda?
Nej, men alltså, man... Det är svårt att ta det här dilemmat riktigt på allvar. Det känns som Dexter. Liksom, på
nej, men alltså, bisarra saker händer ju i livet.
Ja, det gör det ju absolut.
Det kan göra.
Men det är ju inget riktigt dilemma, för varenda människa skulle ju såklart larma.
Ja, men larma. Men alltså, åker ni tillbaks och larmar direkt och avbryter hela den här fantastiska helgen?
Men eller alla har telefoner, man ringer direkt.
Nej, det är ingen
direkt.
Teckning. Det är ingen teckning.
Helt säker på det.
Ja. Men man har sådana här raketer som man skjuter upp, va?
Nej. Det är väl bättre att åka tillbaka då i sådana fall.
Ja, det skulle jag absolut
alternativen
göra.
Vilket nödraketer för att du inte...
Ja. Nej, det gör man inte. Men alltså, alternativen
har... Är alla onyktra också? Är alla onyktra? Har alla druckit vin?
Nej, det är en som är nykter.
Ja, då kör ju den då.
Men alltså, det ni har att välja på, det är att avbryta allting, packa ihop allting, åka tillbaka, ni måste lämna liket, ni kan inte släppa liket efter båten, åka tillbaka, avbryta hela den här fantastiska resan, eller åka tillbaka imorgon.
Men det här säger mer om dig, tycker jag, än om
jag har inte tagit du hade larmat självklart in.
Hur kan han ens fundera på att sitta kvar och dricka vin när det ligger en döing utanför båtkanten? Det är jättekonstigt.
Det säger en del om Peter att han leker med tanken. Vad säger Pia?
Jag är fortfarande kvar att jag kollar om liket lever.
Men det är
det. Sen åker jag in till land. Ja. Absolut, kvällen är förstörd ändå.
Ja. Men alltså, liket blir ju inte mindre dött för att
men någon sak, det kan ha varit ett brott. Någon sitter ju hemma och saknar den här personen.
Ja, jo.
Du menar skadan är skedd.
Men absolut, men alltså, jo, det är sant.
Och vinet är kallt. Vinet kan bli ljummet, är det?
Men ni kommer ju åka in imorgon i alla fall.
Mm. Men det som vore riktigt jobbigt är om alla är jättefulla. Och då måste man fyllestyra båten in i land.
Och då ringer man inte gärna polisen heller kanske. Vi får bara säga en sak. Man åker ju ut till en sån grej för att dricka vin, för att ha en happening, för att ha en upplevelse. Det känns att när ni är där ute och ser en död person så har ju det upplevelsen toppats av den döda personen.
Ja, det menar att man är lite klar där.
Man är lite klar på något sätt. Det går inte att toppa den grejen. Så då blir det ju åka hem igen.
Okay.
Jag tycker en del i det här dilemmat skulle vara hur man fraktar hem den här döda personen.
Ja, men det är bara det.
Nej, det tror jag att ni får låta sjöräddningen göra. Mm. Det ska ni inte ägna
då kan man ju tappa bort den.
Hur länge har den legat i väg?
Ja, men den har ju legat där.
Jag tycker inte det här dilemmat är tillräckligt övertänkt.
Man måste ta med den hem. Hon som är död.
Den hem?
Alltså att du ens kommer på det.
Som en liten mask.
Kan du ens tänka det, Linda, att vi ska ta hem liket?
Nej, men i land.
Det är sjukt.
Annars kan ni flytta iväg eller sjunka. Vi måste identifiera kroppen.
Ja, men ni har väl inga tandläkarkort ombord på båten?
Nej, men vi måste ta med han eller hon.
Jag tycker det här är slutdiskutera.
Ja, det verkligen är det.
Man plockar upp den i båten och sen kör man i land till polisen.
Ja, ni får hälla upp den i båt. Ja, nej, men okej. Jag förstår.
Var
ska det här sluta?
Ett dilemma rakt från verkligheten. Ja. Nu fortsätter vi med lyssnarnas inskickade dilemma. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Hilda, jag är 23 år och har en YouTube-kanal där jag videobloggar om olika saker i mitt liv. Jag har inte så många följare utan jag gör det mest för mina vänner. Men för ett tag sedan blev jag kontaktad av en äldre, okänd man som frågade om han kunde få köpa ett par begagnade jeans av mig. Han var villig att betala 2 000 kronor för dem. Jag tyckte det var lite skumt men gick ändå med på det. Nu har hon kontaktat mig igen och vill köpa ett par begagnade trosor för 5000 riksdaler. Jag bryr mig inte om vad han vill göra med mina gamla trosor, men min pojkvän är orolig. Han tycker att jag uppmuntrar ett stalkerbeteende och att det bara kommer att bli värre. Men jag skulle verkligen behöva stålarna. Kan jag sälja mina trosor till en okänd man för 5000 bagis, undrar Hilda. Linda Lindhoff, du skakar på huvudet.
Ja, men alltså, det är så självklart allt detta. Ja. Att hon kan absolut inte sälja sina trosor till den här mannen.
Varför?
Han uppför sig jättekonstigt och han är uppenbart en stalker. Hon borde bry sig om vad han gör med dem när han har fått dem.
Varför
om
då?
Han skulle få dem. För det är ganska vidrigt och vädervärdigt att tänka.
Hon behöver inte
att
tänka på det ju.
Varför skulle du vilja ha någons begagnade trosor om det inte är i sexuellt syfte? Vad fattar man att han sitter och sniffar på dem och gör massa konstiga saker?
Han är inte mainstream sexuell, har vi förstått.
Ja. Och hennes pojkvän säger också nej.
Det är så, det är väl ganska mainstream.
Jo, vet du vad? Du kanske inte... Hallå?
Vad säger Peter? Ja.
Har du någon läskig stalker någonstans?
Jag vet inte.
Om hon skulle vilja ha dina kalsonger och betala 5000 för dem.
Ja. They're all yours, säger jag. Ja, gud ja. Hon får vara
för 250.
Ja. Och jag kan säga så här, det här kommer väl inte, det skulle väl inte vara den affären jag kanske liksom skulle vara mest stolt över i framtiden. Liksom jag gissar att det kommer gälla även Hilda här, som jag antar är från Tyskland och där det kanske är barnare. Men
varför ska hon ha en vending machine? Ska man inte?
Ja, precis. Nej, men det kan man ju tänka sig att han ska nog inte ha de här trosorna till att liksom vaddera gardinerna med. Det tror inte jag heller. Men jag tycker såhär, det är lite...
Nej, det är uppmuntrande, det är farligt redan. Vaddera
gardinerna
inte gör det.
Med?
Nästa gång så står han utanför hennes dörr.
Har du nog själv upplevt det där?
Om man begagnade trosor i vadderade gardiner.
Nej, hörni, jag måste vaddera gardinerna idag. Är det någon som har några gamla
trosor? Nej, men jag vet inte.
Han kanske är ett lapptäck. Många tjejer så...
Jag tycker kanske att den här tjejen, flickan får man säga, som att bara att hon skriver in här är väl möjligtvis en liten varningssignal för vilken dörr öppnar du här? Alltså du kanske inte ska, kanske ska vara lite försiktig. Men hade någon velat köpa min tjejs trosor, då hade det varit mest en ekonomisk fråga.
Nej, det hade det faktiskt inte varit. Du hade varit rädd att han kommer till din dörr.
Peter igen. Nu svarar du Peter igen. Ja, Peter får ju svara.
Sälj i trosorna, liksom. Men det går ju då
naturligtvis till den gemensamma... Du tycker inte att det är uppmuntrande till ett sjukt beteende? Du tycker inte att det är uppmuntrande?
Men vad är det sjuka i det?
Ja, men om han, gubben som sitter där, som en äldre man, vill ha en ung flicka... Det sa han ju det.
Är det äckligt för att han är äldre?
Nej, men varför ska han ha en ung bloggerska... använda, begagnade
trosor. Vilka marknadskrafter är det som driver fram de här unga, snygga tjejerna som bloggar till dig?
Men lugn, vänta nu, vart är du nu? Jag menar bara att om hon då skickar de här trosorna till honom...
Men du kan väl inte vara förvånad över att det är väl inte första gången en äldre man har sökt kontakt med en yngre tjej?
Men vad är nästa steg? Han började med jeansen, sen så vill han ha trosorna. När han har fått dem, vad vill han ha sen då, tror du?
Strumporna?
Nej. Då kanske han står utanför hennes dörr, för då vill han ha hela henne.
Ja, det är inte bra.
Hon kan väl vilja ha tillbaka som ren.
Det är klart att det här, återigen, jag skulle hoppas, liksom, man skulle inte vilja att det här var ens morfar. Liksom. Men, och det är inte superfräscht, det är det inte.
Understatement.
Men, jag tror att du skulle vara nervös ifall det var din flickvän.
Men jag tycker inte vi ska liksom vara så alarmistiska här.
Nej.
Ja, men alltså jag säger,
varning,
okay. Hilda. Det är så här att du skapar ett beroende nu. Det är trevligt att få pengar. De här kanske, han kanske höjer summan. Han kanske säger så här, du får 15 000 om vi ses också vid själva överlämnandet.
Det blir
du kan få 100 000. Alltså, ja, men det här är
med varandra.
Han vill ha henne, någonting av henne, och de här trosorna är ju också ett sexuellt...
Det utgår vi från.
Ja. Naturligtvis.
Jo, och jag kan säga att du ska vara glad att du har en så bra pojkvän som verkligen värnar om dig. Det finns andra sätt att tjäna pengar på, kan jag säga, och gör det inte beroende av den här mannen. Anmäl honom genast. Jag har varit med om stalkers, jag vet hur det är. Det här är inte okej.
Men alltså, är de här verkligen så utagerande, de här personerna? Är inte de som sitter hemma i en mörk lägenhet med rullgardinerna nere liksom?
Nej, men jag tror det
också. Ska ta det seriöst?
Nej, jag tar det helt seriöst.
Alltså, men ska ta det seriöst?
Men det gjorde väl jag?
Så vill jag bara säga så här. Ja, men alltså, det är klart att om ni utgår från att han liksom ska börja våldföra sig på henne och kontakta, herregud, det behöver ju inte ens sägas. Det vore ju vidrigt på alla sätt. Men vi kanske inte, jag menar, snuskiga gubbar som skriver brev och köper trosor, det är assunkigt naturligtvis. Men jag tror inte man automatiskt ska göra kopplingen att det är liksom att det ska begås
övergrepp. Nästa steg är våldtäkt.
Jag tror liksom. Jag tror som du, jag tror att det här är en sorglig ensam gubbe.
Nej men snälla någon.
Okay.
Nej men hallå, hon säljer ju, alltså bara den där köpesumman som är ju en någonting som är osunt. Ja.
Men du menar att det här är inkörsport till prostitution, är det du säger? Att det ena gör det andra, så om nästa gång är det 15 000 att de vill säga så då kanske hon går med på det. Så det här är någon slags inkörsport till prostitution?
Nej, det säger jag inte.
Men det kändes som att du nästan var inne på den banan. Ju, alltså. Nästa gång vill ha 50 000 och vill säga så då kan hon ställa upp på det.
Jag har varit ute och träffat väldigt många prostituerade på gatorna. Mm. Och,
det börjar så här, eller vad?
Alltså, det finns många trasiga historier som det kan ha börjat, inte så här, men att det finns ett behov.
Mm.
Och så börjar någon ge det behovet täckt. Och då är det en väldigt farlig väg.
Jättestor varningssignal tycker Pia. Peter tycker inte det är så farligt. Linda, sista ordet.
Jag vill bara säga en sak, och det är så här att det finns ju ganska många tjejer som har stalkers.
Mm.
Och det man brukar säga, det säkerheten till exempel på TV4 säger, det är att man ska icke uppmuntra. Om man märker någonting som verkar konstigt eller udda eller lite små perverst, då ska man absolut inte ens bekräfta, därför då blir det värre.
Mm. På femman säger de faktiskt färdiga.
Gör allt du kan för att få bli känd.
Sälj du dina kalsonger.
Tack för era fina ord. Jag tycker ni håller med allihopa.
Hon ska inte sälja sina trosor.
Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Katrin, jag är 38 år och har varit ihop med min kille i snart ett år. Men han vill inte ändra sin Facebook-status från singel till ett förhållande.
Varning.
Jag är inte klar här, Linda. Jag förstår att det kan kännas löjligt, men det känns som att han inte vill engagera sig i vårt förhållande lika mycket som jag vill. Det jobbiga är att kvinnor ibland kontaktar honom via sociala medier med raggningsförsök. Han brukar visa det för mig och avfärda dem, men jag tycker ändå att det känns jobbigt. Är det en löjlig grej eller ska jag kräva att han åtminstone tar bort singel på sin Facebook-profil? Peter Magnusson, vad säger du?
Ja, men jag vet inte vad som är äpplen och päron här. Alltså, jag tycker själv att du ska inte behöva göra någonting på sociala medier. Man kanske helt enkelt inte känner ett behov av att manifestera för omvärlden vilken social situation man är. Det finns liksom inte, det finns ingen anledning.
Fast han väljer ändå att skriva singel.
Ja, jag förstår. Han skulle kunna, men jag vet inte.
Han tar ju ett statement där och sen så kollar han ju på raggningsansökan. Så han är ju
men där, precis. Och det där är problemet. Då tänker jag att det kanske finns andra saker här som gör att hon känner sig osäker på honom. Än just,
men skojar du med mig?
Nej Linda, jag skojar inte med dig. Jag skojar med alla som lyssnar på programmet.
Ni har en beef. Den är helt solklart. Du kommer inte få vara med i den där.
Nej, men jag tror att
det är inte Linda som bestämmer
jag
det.
Jag tror att det är snarare en symbol för hennes osäkerhet inför det här förhållandet.
Mm.
Tror jag. Och om han då tar emot massa raggningsförsök så att säga, eller närmanden på Facebook, det är ju ett problem. Och de borde han avfärda. Men att skriva, jag har aldrig och kommer aldrig skriva på Facebook vad mitt sociala status är till exempel.
Nej, men om du hade skrivit singel och din tjej vill att du skulle ta bort
det
efter ett år.
Jag vet inte ens vad det står på min Facebook. Så jag har ingen aning. Jag har Facebook, jag har ingen aning.
Vi säger så här då, om din tjej hade haft singel som status.
Ja, det tror jag hon har.
Ja. Alla är vi olika.
Nej, jag vet att hon har det. Vi har varit uppe ett och ett halvt år.
Okay. Varför tror du hon har det då?
Men för att hon är också
hon bryr sig inte.
Nej, hon bryr sig inte.
Hon har inte bara ändrat det.
Nej, men jag tycker att livet lever man inte på Facebook. Det är väl liksom här vi lever.
Men precis. De som har Facebook
men ändå har man skrivit det. Man har ju ändå skrivit det. Man har gjort ett val.
Men jag
någonstans.
Gjorde valet när jag gick med Facebook 2007. Då skrev jag det.
Ja, jag har inte Facebook. Nej. Så jag vet inte. Nej. Jag har ingen status.
Men den här killen är ju inne och kollar och möter tjejer på Facebook.
Ja, men jag sa just att det
och
var
ett problem.
Och tjejen
vet att han ska ta bort det efter ett år och han gör det inte. För han vill ha chansen, han vill ha dörren öppen för annat. Det är så uppenbart.
Ja, jag tror att det är uppenbart.
Hon säger ju att hon har krav och krav. Man kan inte ha krav på någons förhållande överhuvudtaget. Jag var tillsammans med en man en gång. Vi gjorde allting tillsammans. Vi åkte på semester, vi älskade med varandra. Jag tog hand om hans barn, vi städade huset och gjorde massor med sådana här fritidsintresse och så vidare.
Mm.
Men han sa, vi är inte ihop.
Han hade behov av att göra det.
Ja.
Och då, varför då tror du?
Ja, därför att han hade andra kvinnor.
Aha, det är ett problem.
Och det kom fram sen, och du levde i tron att du var den enda?
Ja, och att precis.
Var det så, uttalat att du var den enda? Sa han det till dig?
Nej.
Eller var det, nej, var det i ditt huvud?
Det var i mitt huvud. Ja. Men eftersom vi gjorde allting som man gör tillsammans, mm, och man är tillsammans, och så hade han ändå andra kvinnor och ville ha det så.
Nej, det är hemskt när man upptäcker,
ja,
det.
Men det är väldigt fruktansvärt. Jag menar inte att det är så i det här fallet. Nej. Men jag menar, vi gör omedvetna val. Mm. Han kanske har gjort ett omedvetet val som hon stör sig på. Därför hon kanske känner den här känslan att de kanske inte är riktigt bundna med varandra eller har förbundits med varandra. Mm. Då måste de ju återigen prata med varandra, detta gamla hederliga, mm, samtalet.
Linda Lindorff.
Ja, men jag tycker så här, om det var som Peter sa, att man använder knappt ens Facebook, han vet inte ens om det står singel eller gift eller vad det står, fine, då är det ju så. Men den här killen är ju dels aktiv på Facebook, mm, uppenbarligen, eftersom han är där och kollar in inviter och flörter från andra tjejer. Dels så har tjejen som han är ihop med efter ett år bett snällt och försiktigt, eller var det krav, jag vet inte, men ändå,
krav, sa hon.
Ja, okej, krav då, det är väl dåligt möjligt.
Ska jag kräva,
men i övrigt så här, snälla ta bort det, om du väljer mig, om vi är tillsammans, för henne betyder det ju någonting. Mm. Då är det ju jättekonstigt att han fortsätter att ha status som singel. Ja,
men du kan ha en poäng där. Fattar inte det här kravet då, ultimatumet, ska vara tandlöst? Ska hon ställa ett rent ultimatum? Alltså, sätt oss, ta bort singel och sätt oss först på Facebook. För uppenbarligen är du aktiv på Facebook. Annars gör jag slut.
Nej, eller ungefär så här. Okay. Han är inte seriös. Ifall hon ber honom, snälla ändra din status, och han inte gör det, då är han inte seriös.
Okej, okay, och vad ska hon göra då?
Ja, men det får hon bestämma själv.
Ja, men jag, precis, jag tror så att i grund och botten är det här en förtroendefråga. Litar hon på att det är dem? Känner hon att han tycker att det är de två lika mycket som hon gör?
Exakt.
Och om hon inte, om hon inte känner det, så tror jag att det yttrar sig på fler sätt än hans uppdateringar på Facebook.
Mm. Absolut.
Och om hon inte känner det, då har de ju ett stort problem med förhållandet som går utanför sociala medier.
Det är dags att ifrågasätta ert förhållande, helt enkelt, och reda ut om ni verkligen är seriösa med varandra.
Jag hade gjort slut.
Tack så mycket. Tydligt. Hejsan, Dilemmapanelen heter Rita. Först och främst, tack för ett awesome program.
Ja,
ta åt er.
Ja, tack så mycket. Varsågod.
Jag är strax under 30 och har tröttnat på min bästa vän. Varje gång vi ses klagar hon på sitt dåliga liv, men hon gör aldrig något för att förändra det. Jag försöker hålla positiv stämning omkring mig eftersom jag har lidit av en allvarlig depression innan, och det vet hon om. Hennes negativa sida har alltid stört mig, men det som stör mig ännu mer är att hon tar efter mig i allt jag gör. Jag har till exempel rosa hår och snaggat på sidan. Nyligen kom hon med exakt samma rosa frisyr. Dessutom har hon aldrig några egna åsikter utan håller alltid med mig vad jag än säger. Jag vill ju inte vara taskig mot henne, men jag börjar tröttna nu. Borde jag bryta med min vän, undrar Rita. Vad säger Linda?
Jag blir lite full i skratt åt hela den här grejen. Hur blev de vänner från första början och vad har de för relation?
Frisör.
Det känns ju jättekonstigt det här. Att den här kompisen inte har några egna åsikter och bara är negativ, och den här andra tjejen som har varit deprimerad inte får någon empati från henne alls. Det känns ju, de har ju ingen bra vänskapsrelation alls.
Nej,
har de ju
inte, man kanske har träffat att de båda två har mått dåligt, för det är ju bra klister för folk.
Men man måste ändå lära sig lyssna på varandra i sådana fall och respektera om någon har mått väldigt dåligt. Om hon har varit deprimerad så måste ju den här vännen som är väldigt negativ lyssna på henne och ta sig an hennes problem. Annars är man ju ingen riktig vän. Det är nummer ett. Och sen att hon kopierar hennes hår och sånt där, det känns lite mindre viktigt, men det är också en ganska större grej.
Och lite läskigt nästan.
Det är inte superdiskret just om man har rosa hår.
Nej, att och rakat på sidan.
Snagglar på ena sidan.
Det är lite likt. Eller?
Ja. Jag tycker det. Fast jag har på andra sidan, så när vi står tillsammans så
men
ser
det
ut med en hel
som att, och när man kopierar sin vän så där, så känns det som att de kanske redan har glidit ifrån varandra, och vännen är nu rädd att mista sin goda vän som hon kanske redan nu i brevet berättar för oss här.
Att det, du menar att det är ett tecken på kärlek att man kopierar sin
vän i håret? Nej, tvärtom. Att man är rädd för att bli lämnad. Mm. Och det är hon kanske uppenbarligen då känner av det här redan. Mm. Att hon har tröttnat på henne. Och att det är dags att bryta upp. Och
vad
det känner hon.
Vad gör
man
när man tröttnar? Förlåt.
Mm. Jag ska bara säga, så blir det en ond cirkel. Ju mer hon tröttnar, ju mer närmare
kopierar
hon sig.
Ju mer
Ja. Men hon fortsätter vara negativ. Gör man det om man är rädd att förlora någon, då ska man väl i sådana fall visa vänlighet och empati och glädje.
Verktygen skulle jag gissa.
Det kan väl ha varit ganska trevligt i början att hon har hållit med henne. De har blivit bekräftat och så vidare.
Ja, precis.
Men sen så känner hon att det verkar som att de inte har egna åsikter.
Just det där med folk som alltid håller med en, det har jag väldigt, jag skulle säga att det är det värsta jag vet. Det är
värre saker.
Men jag har väldigt, väldigt svårt för det. Jag tycker det är otroligt provocerande.
Jag håller med dig också.
För att det är så svårt att ha ett trevligt samtal, ett vettigt samtal.
Du har ju inget samtal.
Ja, jag är inte så snabb.
Det tog hur långt det som helst.
Alltså, det intressanta var att jag bara kände, fan vad skönt att hon höll med.
Det ser också verkligen du växte där i din egen åsikt.
Ja, jag känner såhär, wow.
Visst är det härligt?
Jag flyger.
Men någon som bekräftar den hela tiden. Men jag tror så här också att vänner har man, alltså, inte för livet alla. Man skiftar vänskap. Och ibland har man en vän för kanske bara ett år. Mm. Och ibland har man för hela livet. Och det finns inget som är rätt eller fel i det här.
Hur gör man slut med en gammal vän?
Man fasar ut lite försiktigt.
Okej, okay, inte rakt upp och ner. Jag vill inte träffa den här.
Jag tror inte hon vet ju inte själv riktigt vad hon vill. Därför hon skriver brevet. Så att man kan väl börja med att kanske distansera sig en liten smula. Eller alltså, ta en liten paus i relationen. Och se hur det känns. Ibland kan det vara roligt att återses efter ett avbrott.
Men menar du då att när kompisen smsar så skulle du inte svara?
Nej,
det menar du. Fasar ut genom att inte höra av dig tillbaka?
Nej, det menar jag inte.
Vad menar du då?
Jag menar att man ses mindre ofta under en period. Men
jag säger, om man fika med dig imorgon säger du nej.
Vad säger du?
Jag vill fika med dig imorgon och säger du nej.
Ja, till exempel.
Eller svara inte alls.
Om man inte är överens,
man ska svara, det ska
om man inte är överens om att man vill bli utfasad som en annan vän, så brukar man konfrontera då. Varför svarar du inte? Varför vill du inte fika med mig?
Jag tycker alltså, man ska göra. Men jag menar, i min relation, mina vänner, vissa umgås man umgås intensivt ett tag, sen umgås man kanske inte allt och sådär. Ja, det kanske det är svårt. Möjligen ska hon säga det, att vet du vad, jag behöver nog vara lite själv ett tag.
Ja, jag tror det.
Tydlig rak helt enkelt. Ja. Är ni med på det här? Ni håller med, va? Det är fantastiskt.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Vi löser dina problem där hemma. Du skriver in till oss bara på dilemma@mixmegapol.se. Och sen så hjälper vi dig. Gå igenom livet med lättare steg. Ida är näst ut. Hon är orolig. Hon har nämligen haft sex med sin kompis pojkvän.
Oh,
tuff.
Det kändes som en igenkänning där.
Nej, jag tänkte bara, fy vad jobbigt.
Ja, alltså, det var så du menar.
Ja, menar jag verkligen.
Okej, okay. Vi ska höra detaljerna.
Igenkänning.
Vi ska höra detaljerna om en stund. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Ida. Jag pluggar och har flyttat ifrån min hemort. Nu la min kompis upp en bild på hennes nya pojkvän på Instagram och jag insåg att det är samma kille som jag gick hem med i julas när jag var hemma över jullovet. När jag har pratat med henne om hennes nya kille så har jag förstått att de har träffats sedan december. Ja. De träffades alltså när vi två gick hem med varandra. Borde jag berätta att jag haft en flört med honom medan de träffades? Eller ska jag bara låta det här vara? Undrar Ida. Peter Magnusson.
Hon visste alltså inte om detta under själva...
Nej, fick reda på det när hon såg bilden på Instagram.
Under själva akten.
Knepigt.
Nej, hon måste ju berätta.
Linda, var inte det din tur?
Peter.
Hur kan du inte säga det på en gång?
Därför att ibland så... Du har gått på den här myten man får läsa när man är barn, att man alltid ska vara ärlig. Det är inte sant. Det är sånt man säger. Men i det här fallet så tror jag kanske att det är smart. Det är mest långsiktigt. Men det kan ju också vara så att... på nätet att det här förhållandet tar slut om 2 veckor, men hur gamla de var, de är unga så. För om det gör det och ingen får reda på det, så har liksom, hon har ju inte gjort någonting fel. Du kan ju inte döma henne för det här, för hon var ovetande om det här. Därför så är det inte så självklart.
Kan hon lita på att killen håller tyst då?
Nej, men det kan hon ju inte, och det kan ju komma ut på något sätt, va? Jag skulle nog ändå säga att det skulle kanske vara klokast att berätta det här. För hon står ju faktiskt med ryggen fri. Hon har ju inte gjort någonting, men däremot så kommer ju hon förmodligen bli ganska ledsen, hennes kompis.
Hörde jag fel, men gjorde du en U-sväng här nu?
Ja, det var fruktansvärt.
Fullständig U-sväng.
Nej, det gjorde jag inte. Jag var på väg hit hela tiden, men jag resonerade mig fram till det. Men jag tänkte, i och med att Linda förekom mig, så jag var tvungen att ta en längre väg, för jag ville inte låtsas, men jag höll med henne.
Nej. Vilket nederlag det hade varit. Linda Lindor.
Nej, men så här. Hon... Hon och den här kompisen är kompisen.
Det kan du inte tro.
Jo, men alltså, det kan du tro.
Linda,
ja, på riktigt, hon har ju absolut ingenting att tveka över ens. Så här, den här tjejen har dejtat den här killen sen i december. Mm. Det är ingen jättelång relation hittills. Den här killen har medvetet gått hem med en annan tjej medan han dejtade hennes kompis.
Efter att ha varit 2 veckor kanske.
Det spelar ingen roll. Hon måste ju få veta det för Guds skull.
Han kan väl inte visa att det var hennes kompis.
Innan det blir en stark relation.
Det spelar en jättestor roll om man vet om att han ligger med sin tjej. Alltså, han är otrogen efter 2 veckor. Det är han ju såklart.
Otroheten är det som spelar roll. Okay. Att han dejtar en tjej, går hem med en annan. Att det är hennes kompis. Det är ett olyckligt
sammanträffande. Otrohet. Han dejtar väl andra. Hon dejtar väl också andra.
Du menar att de inte var ihop ens?
Nej, det var väl lite... i Twilight-landet
ja, okay.
Liksom.
Det gör ju skillnad tycker jag. Men är man ihop och man får veta att ens kompis, pojkvän har varit otrogen, om det är med mig, var jättejobbigt. Men om vem det än må vara så måste man ju berätta det. För din kille är ju en skitstövel, han ligger med en annan.
Mm. Ja, men nu var de väl inte ihop? Fattar
nej, men
det
förändrar ju läget i sådana fall.
De var ihop då i december. Ida tolkade som att de var ihop i december. Det är hennes bild av det. Ja. Sen så var han tolkar som att de var ihop om det var en dating mellan
slags
Twilight.
Men man har Twilight ju ingen lägre anmälningsplikt i ett förhållande. Tyvärr.
Nej, men om ska du hon säga något till sin kompis om det här? Att hon har legat med hennes kille?
Ja, men ju längre man väntar, ju svårare blir det. Så nu kan hon ju nästan dra det som ett skämt och komma undan med det ganska lätt faktiskt. Jag hade ju en liten flört med då.
Fast då förstår jag kanske förhållande, för hon har ju tolkat det som att de var ihop i december när vi kom.
Ja, men det tålde väl.
Man kan väl lägga fram det lite diskret och säga, det var nämligen så här att den här killen, nu var ju ert förhållande nytt då, så han kanske inte tolkade det som att ni var ihop, men han gick hem med mig då. Mm. Jag visste ingenting.
Vet du vad? Ja. Nej, jag tror med den informationen jag får, jag är som en flaggstång.
Flaggstång?
Flagga.
En flagga, ja.
Kappvändare.
Kallas det för buksvågrar, eller vad är det?
Svärsystrar. Sister from another mister.
Men varför skulle man inte berätta?
Det är nej, men
alltså måste man ha sex överhuvudtaget.
Nej, det blir så och jag skulle precis komma dit. Det finns andra sätt.
Kan man inte spela Yatzy och ha lite trevligt?
Men om man liksom haft
sex. Vad är det som är så farligt
alltså, med det?
Nej, men alltså, om de nu, det var i början väldigt tidigt när de träffades och allt var lite så här hejsan hojsan. Jag menar, min tjej, vad som hände första veckan, det kan man ju liksom, vet man ju inte riktigt.
Nej,
inte
det har jag.
Det är kanske inte så noga
heller. Men vänd på det då.
Vänta. Och allting behöver kanske inte komma ut. Om det skulle komma upp, säg om ett halvår, och de står i begrepp att gifta sig. Ja, då kanske, och så säger du, nu har jag hört att ni har legat. Hon bara, ja just det, ja, men det gjorde
varför
vi.
Varför har du inte berättat det?
Ja, men därför jag tyckte inte att det var relevant.
Det var ju bara en gång och lite grann.
Och skönt var det inte.
Nej, inte ens det.
Han är jättedålig i sängen, nu kan du vara ihop med honom.
Precis. Hon kan skända hans... sexförmåga helt enkelt. Ja. Det kan få lite lättare. Men ska hon berätta ja eller nej?
Berätta, absolut.
Berätta, säger
Pia.
Peter?
Ju snabbare desto bättre.
Nej.
Okej.
Okay. Berätta.
Okej. Hejsan, Dilemma-panelen heter Daniela. Min 28-åriga bror är nygift och har precis köpt hus ihop med sin fru. Problemet är att han ständigt är otrogen mot henne. Hans vänstrande har pågått i flera år och jag har försökt prata med honom om det. Men det fortsätter bara. Ett tag hade han 3 älskarinnor samtidigt. Han har blivit påkommen en gång men hans fru förlät honom. Jag har så dåligt samvete gentemot hans fru att jag inte orkar umgås med dem längre. Mina föräldrar tycker inte att jag ska lägga mig i min brors privatliv, men jag tycker att mina föräldrar möjliggör hans beteende genom att låta honom hålla på. Det är inte så att han har svårt att välja mellan 2 tjejer som han är kär i, utan han har ju allvarliga problem. Jag har ingen lust att höra min brors ständiga lögn om var han har varit och hans plötsliga kriser på jobbet när jag vet att allt är ett spel för att han är otrogen. Borde jag avslöja min bror för hans fru, undrar Daniela. Peter Magnusson.
Hon borde naturligtvis prata med sin bror och säga så här, från och med nu så kommer det vara lite nytt ljud i skällan. Jag kommer inte på något sätt försvara någon lögn, jag kommer inte hjälpa dig, jag kommer inte stötta dig i det här på något sätt. Jag vill inte bli inblandad. Han behöver inte nödvändigtvis avslöja honom, för det är ju inte hennes jobb, men hon kan säga att det är inte rättvist att jag försätts i en situation då jag måste ljuga. Så att säga helt enkelt att på en rak fråga från din fru så kommer jag säga precis som det är. Jag kommer inte ljuga för din skull.
Okej, tydligt. Linda?
Ja, nej, jag tycker hennes brors beteende är vidrigt, såklart. Det är en människa som blir sårad och det är ju hans fru. Sen är det synd att systern ska då, precis som Peter säger, behöva ljuga för hans skull. Det är ju ännu värre, det är fruktansvärt. Och jag tycker absolut att frun borde få veta att hon har en man som är notoriskt otrogen. Men det ska ju kanske inte vara syrrans jobb att behöva säga det. Hon måste få brodern att berätta själv för sin fru och kanske helst då ta ut en skilsmässa om det inte är så att det är en massa barn inblandade och de kan reda ut det på något vis. Men hur kär kan han vara i sin fru om han har 3-4 älskarinnor samtidigt vid sidan om? Det är jättekonstigt.
Men du har alltid sagt att man ska vara ärlig, Linda. Så om fru nu frågar Daniela...
Ja, då ska hon absolut säga sanningen.
Då ska hon säga sanningen. Det tycker jag. Pia Johansson?
Han har ju uppenbarligen problem och det känner ju systern till tydligen sedan länge. Det här är ju, har ju hänt innan han träffade den här frun, förstår jag. Så att han har ett problem, en sjukdom skulle man kunna kalla det. Och han behöver hjälp. Och hans
vad heter den sjukdomen?
Den heter otrohetssjukdomen. Ja. Nej, men det är, alltså, han måste upp, det är en slags upprepning som han gör. Han kan ju mycket väl vara kär i sin fru för det. Men har den här notoriska, liksom, det kliar hela tiden. Han måste, jag vet inte hur det fungerar. Men
enormt bekräftelsebehov. Enormt osäkerhet.
Någonting som är stört. Och det är väl klart att hans föräldrar kanske då inte vill att det ska peta sig för att det... De kanske känner till något problem som han har sedan tidigare.
Förstår ni föräldrarnas inställning i detta? Att hon inte tycker att, de tycker inte att hon ska rota i det här överhuvudtaget. Låt han vara.
De borde ju reda ut det själva.
Som försvarar sina barn in absurdum och don't rock the boat. Liksom. Tycker väl att det ser bra ut på ytan allting och det vill man inte.
Det varför tänker inte bra så? Eller varför tänker inte Daniela så här då?
Ja, men utifrån menar jag.
Varför tänker inte Daniela som föräldrarna?
Därför att hon uppenbarligen har en friskare syn på det hela. Hon är utanför det, så att säga. Föräldrarna är ju liksom inkletade i det där.
Ja, men frågan är hur mycket frun vet. För om det är 3-4 älskarinnor åt gången så kanske hon har bara köpt läget. Att han är notoriskt otrogen, men jag vill ha honom i alla fall. Det är kanske någon sån
Det kanske är en sån grej, för hon har förlåtit honom en gång och tänkte han är... Ja, vi har det bra i alla fall. Jag vill inte
men
veta
var det
mer.
Hon som förlät? Och var inte en annan kvinna som hade förlåtit honom en gång?
Hans fru förlät honom.
Ja, så hon vet om att han är ute.
Vet om att han hade en affär tidigare. Ja. Hon vet inte om att han är notorisk, gissar jag. Men hon kanske inte vill veta, så ibland har man... Är det såna?
Det är konstigt att varför vet den här systern om det liksom?
Ja, det
han vänder han henne.
Går
han,
på bil.
Han kanske är alltså en
hon har väl kompisar det snackas väl kanske en liten ort vad vet jag.
Ja, kanske bara bor 15 personer i orten.
Nej, det här känns som en varböld.
Ja, det är verkligen
sexmissbruk.
Jag vill ha ett kort svar innan vi går vidare.
Sexmissbrukare.
Ja, uppenbarligen, men ska hon avslöja?
Jag tycker varför inte?
Okej. Okay.
Jag tror innerst inne att brorsan inte alls mår bra heller.
Nej.
Ingen kan må
ska
bra.
Ska hon avslöja? Det är det som är frågan.
Ja.
Ja. Peter?
Släpp din skyddande hand från honom.
Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen. Jag heter Lukas. Jag är 24 år gammal och har börjat dejta min kompis. Vi har känt varandra i 4 år och de senaste 2 månaderna har vi varit mer än vänner. Jag har varit intresserad av henne länge och när vi skulle ha sex första gången blev pressen för stor och jag lyckades inte få upp den. Nu går det bättre men jag känner att hon stressar mig. I hennes tidigare förhållanden har hon främst fått kärlek genom sex därför att jag tror att hon blir frustrerad. Därför tror jag att hon blir frustrerad när vi inte har bra sex. Varje gång jag misslyckas i sängen så hörs vi mindre efteråt och hon stöter bort mig mer. En del av mig vill ge upp, men samtidigt gillar jag ju henne väldigt mycket. Borde jag fortsätta träffa henne, trots att jag bara blir stressad av att det inte får till sexet? Undrar Lukas. Vad säger P. Johansson?
Ja, jag tänkte bara, det här nej, ska du... det här är ju inte mitt ämne.
Alltså, varför då?
Nej, jag har ju inte haft sex sedan 60-talet. jag vet ju inte knappt hur man gör. Men... vad skulle jag lämnar över till Linda.
Okej, Linda.
Jag måste para ihop det med en bonde.
Ja,
det är en matchmaking, Linda. Ja, men det är väl bra om Pia kan hon anmäla sig för till bondesökerföreningen
och få lite. Hon Hon måste kanske veta vilka de är först.
Om hon gillar någon av dem, tänker
jag. Men jag har en brandmansbonde. Jag tror att han kan passa dig.
Brandmansbonde?
Ja. Han är lång och reslig, en gullig liten hund. Och Men nu pratar vi om kakor.
Ja, nu pratar vi om det här dilemmat, hör du. Linda, vad säger du? Ja, borde han försöka släppa den här tjejen?
Jag tycker ju att sex är viktigt i ett förhållande, tänker jag. Ja, först är man vänner och då har man inte sex. Och sen blir man ihop och skillnaden är sexet. Ungefär så. Om man då blir ihop och inte kan ha sex, så blir det väldigt konstigt. För uppenbarligen så är det någonting som då är kanske lite snett. Varför kan han inte ha sex med henne? Är han verkligen tänd på henne? Är han verkligen på riktigt kär i henne? Eller ser han henne fortfarande som en vän som han ibland skulle vilja ligga med? Det blir jättekonstigt det här. Men nu är det nästan redan kört, för att nu har de börjat ligga. De kommer aldrig kunna bli bara vänner igen. För nu har de ju haft det här. Så jag tycker att det är värt att jobba på att försöka få igång sexet. Nu blir jag Malina.
Du blir lite generad.
Jag är nästan... Varför sitter jag och pratar om det här?
Sexologen Linda har talat.
Jag gillar ju inte sex, det gör jag visst. Men jag tänker att min grej är ju relationer och inte sexproblem. Men så här, jag tänker i alla fall att han ska berätta för henne att han blir stressad av att hon vill ha så mycket sex av honom, att han därför kanske
prestationsångest
inte får upp det. Så lite prestationsångest.
Men hade han inte också, eller hon sa så här, nej men vem äger problemet? Ja. Nej men att...
Lukas äger problemet, han blev stressad.
Ja, men hon sa ju, han sa om henne, förlåt mig, att hon hade använt sex lite grann
tidigare.
Ja. Så att hon kanske har ett gammalt stressrelaterat sexproblem.
Mm. Hon kanske bara gillar sex mycket.
Ja.
Så kan det vara, men det
hon
var
kan
inte
också
hans
använda sex för att bli omtyckt, kan man.
Det var inte hennes,
kanske någon sån där bakom, man vet inte. Vad säger Peter Magnusson?
Ja, men jag tycker att,
finns det inte en sexolog de kan träffa då?
Jag tycker du är ute och slirar lite här, Linda. Det finns många anledningar till att sexet inte funkar. Det behöver inte vara så enkelt.
Han
sa
ju att hon stressade honom. Han sa ju det i dilemmat.
Precis. Men det kan vara en anledning. Det finns någonting bakom stresset kanske.
Ja, jag tänker att du var inne på där att varför vill han vara med henne och sådär. Jag menar, det kan ju vara så enkelt att han kanske själv inte... Hon var 24, han kanske han är ju ung förmodligen. Kanske till och med yngre. Han kanske inte har så mycket erfarenhet och lite dålig självförtroende. Sådär. Det kan vara olika orsaker. Så att det är nog ingen anledning. Det kan nog bli bra.
Han kanske inte går igång på henne. Kan
nej,
det vara så enkelt?
Så kan det vara. Men jag tror inte att det är. Jag tror att det handlar... För att jag menar, han skriver ju själv att han gillar henne väldigt mycket. Så jag tror att han gör nog det. Jag tror bara att han har lite dålig självförtroende sexuellt. Så mitt förslag är att han tittar den här kvinnan i ögonen och säger så här: Lena, jag tycker väldigt, väldigt mycket om dig, men jag känner att jag är inte kanske den gladiator i sängen som jag ibland känner att du skulle vilja att jag var. Jag kanske kan bli det, kanske inte, men jag vill ändå fortsätta det här. Men jag vill också känna från dig att du vill det här lika mycket som jag. Och att vi jobbar på de här sängkammarproblemen tillsammans.
Lyssna på podden här efteråt, Lukas. Och verkligen skriv ner allt som Peter sa där, för det var guld. Linda, borde han släppa tjejen, ja eller nej?
Om man ska släppa henne? Ja. Absolut inte. Absolut, men han måste berätta att hon stressar honom.
Okej. Okay. Pia.
Nej, det här är början på en lång vänskap.
Härligt. En anonym. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag har nyligen börjat jobba på ett stort företag. I min arbetsgrupp är vi 5 personer. Vi sitter tillsammans, äter lunch och fikar ihop. Jag har blivit bra bemött i gruppen, men det pratas väldigt mycket skit om andra anställda. Jag tycker att det är jobbigt. Men det verkar som att de kommer varandra närmare genom att prata skit om folk. De snackar ofta om en kille som jag känner lite grann. Jag vill säga ifrån, men då är jag rädd för att bli utesluten ur gruppen. Dessutom så blir det ju som att jag har spionerat i deras gäng eftersom jag inte sa något från början. Å andra sidan kommer det ju att komma fram att vi känner varandra till slut. Hur ska jag förhålla mig till deras skitsnack? Och ska jag säga att jag känner killen som de snackar så mycket skit om? Undrar den här personen, vi kan kalla honom Bengt. Vad säger Pia?
Ja, det där med skitsnack och skvall. Ibland är ju skit, det beror på till vilken gräns tycker jag man kan använda skitsnack just för att sammansvetsa. Liksom. Men ju äldre jag blir, och nu är jag så jättegammal, så brukar jag tycka att om någon säger något taskigt om någon, så försöker jag alltid säga någonting som är positivt också.
Men han är snäll i alla fall.
Ja, men det finns ju, för så är det ju med oss alla människor. Mm. Vi gör både bra och dåliga saker. Men när det blir för enahanda så måste man ju balansera upp det där för att också belysa på ett kanske, utan att behöva liksom klampa in med hela stora elefanten, säga vad man tycker, så kan man i alla fall balansera liksom skitsnack.
För det är väl en mörksida hos oss människor i sociala sammanhang, att det finns ett klister att snacka skit om folk.
Ja, ja,
visst. Alltså, vi kommer varandra närmare.
Det är så vi närmar oss varandra.
Ja. Men man får aldrig ha mobbing. Du får aldrig
Nej, vi pratar inte om mobbing här. Men det är bara att säga, det där med att då vill man säga något positivt också, säger du, Pia. Och det är intressant, för jag tänker, det är ju bara för att döva sitt egna samvete. Jag tycker ofta det blir ännu tydligare att det är skitsnack när de plötsligt säger så här, man, han är bra på att liksom, åka han är bra också. Alltså, det blir nästan som ett kvitto på att oj,
nej,
här har du snackat.
Ja, nej, men
det är ganska vanligt att man slätar över det för att döva sitt eget samvete, för att man lite
för det, för jag kan känna igen det hos mig själv, att jag, just det där, för att man vill balansera upp och tänka att egentligen är det ingen uppbalansering, det är bara liksom jag som tvår mina händer.
Jo, men nu är ju den här gruppen som hon befinner sig i, hon vill ha hjälp med att kunna i alla fall känna sig i gemenskapen, samtidigt kunna säga att det här är inte okej.
Men hon känner den här killen.
Ja,
eller han känner den här killen, så att det känns ju någonstans att...
Så hon har väl förmodligen jättemycket bra positivt som hon kan säga om honom och menar det.
Hon verkar inte våga det, för då avviker hon
vill ju inte prata skit om honom.
Nej.
Och då tycker jag inte hon ska göra det. Men det är inte så jävla lätt.
Hon borde säga ifrån, tycker jag.
Ja, jo, absolut. Det är naturligtvis. Men det är nog inte så himla lätt, va?
Hur för säger
det
här man ifrån?
Är kittet som binder dem samman. Och i samma sekund som de sitter där och snackar skit och hon kommer säga så här, hörni, allvarligt talat, så distanserar ju hon sig från gruppen, och det kan vara obehagligt. Det är en av de värsta rädslorna vi människor har, att bli uteslutna från gruppen.
Men tänk om man gör det ärligt och säger så här, jag är ny i gruppen, jag förstår att det här är ett sätt för er att umgås, och skvallra kan man göra, det gör alla människor, men nu är det så här, nu har det gått för långt, för ni säger saker om en person som jag känner som gör mig ont. Jag vet att den här personen skulle bli jätteledsen om han visste eller hon visste vad ni sa. Och jag tycker på något vis att det känns inte okej.
Och vips är det hon som de snackar skit om i nästa.
Ja, förmodligen är det ju så.
Ja, alltså, men vad är det för människor som
har det
för människor?
Ska man vara okej
med
mobbing någonsin?
Nej.
Säger man inte ifrån, då är man ju med på mobbingen också.
Men jag bara konstaterar, vi kan prata om hur det borde vara, eller vi kan prata om hur det är hos människor.
Och man måste stå upp för sanningen!
Okej, gör du alltid det, Linda? Om det är någon som du känner som de pratar skit om, som du inte känner speciellt väl, och kanske till och med lite befogat ibland, gör du det?
Ja, jag tycker så här, det finns nyanser. När ett skvaller kanske blir så här, ja, men det var inte så farligt. Men när man känner att det tenderar till något som är riktigt taskigt eller illvilligt, då måste man säga ifrån. Det är liksom inte okej. Man kan inte vara med på att ett barn som mobbas eller en vuxen som mobbas. Det är alltid fel när man känner att man har ju en magkänsla. Det är lite så här, ja, men jag tror att hon tar lite för mycket mjölk i matsalen egentligen. Det kostar för mycket pengar för företaget. Okej. Ja, jag behöver inte bli jätteupprörd över det skitsnacket. Om någon sprider lögner eller skit eller smutskastar en människa.
Men det blir osakligt.
Du har ju en tendens att dra allting så himla långt. Nu börjar du prata om mobbing. Vi är nog alla överens om att det är förfärligt. Men det var inte det det handlade om. Det handlade om att prata skit om någon när någon lämnar rummet. Sådär.
Men det är väl jättehemskt.
Jag tänker inte värdera det. Det är inget bra. Det är en mörk sida hos mänskligheten. Frågan är, hur ska man hantera det? Naturligtvis är det moraliskt rätta kanske att ställa sig på rak ryggen och säga så här, jag tycker inte att det här är okej. Men det är inte bergis att det är... Det kan också vara kontraproduktivt. Jag håller med. Och om jag inte skulle vilja prata skit med den personen, så är jag ganska säker på att jag faktiskt inte hade gjort det. Men jag kan prata skit som
fan. Men om du sitter i en grupp människor som pratar skit om en kompis till dig... Ja. Sitter du tyst då, menar du?
Nej, jag gör inte det. Inte alls. Men det är inte det som är frågan. Frågan är inte vad jag gör.
Lite grann är det Peter. Ja. För att han Bengt här, det är ingen hon, utan är Bengt. Alltså, han undrar ju om han ska höja rösten och säga från. Sluta snacka skit om min kompis, jag känner den personen.
Ja, och som jag sa, så tycker jag att det är naturligtvis det rätta att ställa sig upp och säga så här, det här är inte okej. Men jag vill bara problematisera det här lite grann. För att på den här arbetsplatsen så är det inte säkert att det är... Det kan bli knasigt också. Mm. Men med det sagt, ja, det är klart att det är det rakaste... rättaste sättet och så vidare.
Höja sista ordet bara.
Bengt, stöd din kamrat. Stå upp eller byt jobb.
Stå upp för din kamrat.
Tack så mycket. Hejsan, Dilemma-panelen, inte Gustav. Jag har varit ihop med min flickvän i snart ett år. Vi är båda 27 år gamla. Nyligen hittade jag en mapp på hennes dator med en massa lättklädda bilder på olika killar. Igenkänningsskatt. Vissa av killarna till och med helt nakna. Hon förklarade att det var bilder på gamla ragg och att de antagligen har liknande bilder på henne. Jag blev väldigt chockad och sa att jag ville att hon skulle radera bilderna, men hon vägrar. Hon menar att det bara är roliga och oskyldiga minnen. Jag håller icke med. Vi har bråkat en del om det här fram och tillbaka, så jag undrar, borde jag ställa ett ultimatum och säga att hon får välja mellan mappen eller mig? Undrar Gustav. Vad säger jag, Pia?
Ja, men alla dessa krav som människor har med varandra. Nu får du välja eller bort eller inte. Alltså, minnen är minnen, och är det som att hon säger att det är bara foton på gamla ragg. Så,
troféer.
Inte vet jag, så får väl ha det då.
Varför vill hon ha det, tror du?
För att det var en nöje. Det påminner henne om något glatt och trevligt som hon har haft.
Ja. Som har format henne.
Format henne.
Gjort
och
henne till den hon är.
Ja. Mm.
Ni är rörande överens här, tjejen.
Ja, nej, men alltså... Om hon sen kan övertyga sin
lättklädda
partner.
Lättklädda nakenbilder på gamla ragg.
Ja, men hur har hon annars haft sex med dem? Med påklädda eller?
Jo, men jag vet kan inte. Väl finnas i hennes huvud. Måste hon utsätta sin pojkvän för...
Men varför måste han titta i hennes dator?
Ja, det kan man ju.
Alltså, det är lite konstigt att det är just nakenbilder, kan man ju tycka.
Mm.
För jag menar, alla relationer som man har haft, om man har haft några, har ju format dig till den du är idag.
Några.
Ja, men om man har haft några innan, det vet man inte. Man kan ju ha varit...
Nej, jag tänkte på dig.
Linda, är det okej om din pojkvän skulle ha bilder på ragg, naken bilder på tjejer som han har legat med?
Så här, jag kan tycka att det kan han få ha ifall han vill, för jag litar på att han älskar mig mest och min nakna kropp är mer än någon annans nakna kropp. Men jag kan tycka att det är lite märkligt att spara just nakenbilderna.
Mm.
En sak vore om man har minnen från en fjällvandring med Lars som jag gjorde när jag var 25, eller på någon skidtur någonstans med någon annan. Det kanske man kan få ha kvar.
Jag tror att nyckelordet här är nakenbilder.
Ja. Ja, men ungefär som att det blir lite konstigt att man sparar just nakenbilder som en slags troféer i en mapp. Hur ofta tittar hon på dem och vad gör hon när hon tittar på dem? Och
ja, det är mest han som tittar på dem.
Peter Magnusson, vad säger du?
Ja, nej, men jag tycker vad hon gör när hon tittar på dem, det får vi nog överlåta till fantasin. Det vet man ju inte. Men alltså, alltså så här, man vet ju aldrig vad som händer i det djupaste vråna av människorna som vi delar våra liv med. Och det kanske inte är meningen att man ska veta det heller. Däremot kan jag tycka så här, fan, kom igen, göm det åtminstone lite bättre. Mm. Se till att inte han ser det. Om du nu ska ha de där...
Vadå göm det, stå för det?
Nej, varför det? Man ska, vet du vad? Man behöver inte stå för allting. Varje människa har väl rätt, hur nära du är att ha hemligheter. Jag tror inte hur gärna du än vill. Inte ens du, Linda, vet ner på atomnivå vad som händer i huvudet på din man. Och så ser det ut, för att vi är människor och vi kan inte telepatera med varandra. Så att, alltså,
jo, det kan vi faktiskt.
Ja, okej, jag kan, men ja. Alltså, någonstans så tänker jag att man får väl sköta saker lite snyggt. Jag tycker det där är ju den lite lortigare mappen i hennes dator.
Men
man
tror ni att hon vill att han ska upptäcka det? Så att han ska bli lite sådär, alltså, att det blir spänningar.
Ja, det är ju fult i sådana fall. Det vet
men
man
vi
inte.
Går igång på spänningar.
Men jag menar, jag har också haft nakna tjejer.
En mapp och en lista.
Jag har nakna tjejer.
Nej, men jag tycker så här, de
här kommer sanningen fram.
De har jag slängt. Men jag tycker, för jag tycker det känns ju liksom inte så fräscht.
Har du ligglistan kvar?
Nej.
Ligglistan?
Nej.
Men
eller vad fan jag har faktiskt. men jag tycker att så här, om man nu prompt ska ha den här mörka smutsen mappen, så är det till att hålla det för dig själv.
Du är lite grann så här, om du ska ljuga, ljug bra.
Ja, men
det är inte att ljuga, man behöver inte, man har det som du sa tidigare, man har inte anmälningsplikt på alla ens tankar och fantasier.
Nej,
vi har ju också tankar i våra huvuden som vi inte delger andra. Jo, det har vi. Och det här är, hon har tydligen dålig fantasi och använder de här för att förbättra fantasin när Lukas heter han inte
hemma.
Hon har
aldrig sagt vad hon har bilderna till.
Nej, det vet vi inte. Men så att jag menar, ha lite finess i fortsättningen.
Okej, ha lite finess, sköt det snyggt, dölj bilderna bättre.
Skriv ut dagbok istället och håll det låst i din sekretär.
Du är inne på Peters linje helt enkelt. Och Linda, kör med öppna kort, eller?
Jag tycker man ska köra med öppna kort. Inga hemligheter. Okay. Varför?
Tack så mycket.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Det var sista låten, panelen.
Ja, men är det ja, sant? Det, ja, jag har ju löst alla nu.
Jag har ju löst alla.
Fantastiskt. Vad skönt. Ja. Då är det som ett oskrivet blad.
Vad svårt det här var.
Ja, det var det.
Det var klurigt idag.
Och det är högt och lågt. Det är, ibland är det små problem, ibland är det lite större problem.
Jag vill bara passa på att säga, jag ber om ursäkt om jag har sårat någon.
Nej, men det skulle du inte säga.
Jo, man vet.
Din åsikt är guld värd. Ja. Du kanske har räddat någon.
Så
till drastiska metoder. Mm.
Livet är ingen dans på rosor.
Nej, det är det sannoliken inte.
Det är det verkligen inte. Det är en lek också. Peter Magnusson, tack så jättemycket för att du kom hit idag.
Tack så jättemycket, och glöm inte Sommar med släkten ikväll klockan 9.
Absolut, 21.00 kanal 5.
Stämmer.
Linda Lindhoff, tack så jättemycket.
Tack så jättemycket. Missa inte Bonde söker fru premiären i sådana fall, annandag påsk.
Annandag påsk. Och Pia Johansson, tack så mycket.
Tack så hemskt mycket, och glöm inte att prata med varandra.
Tudelu!
Hej, hej! Hello. Tudelu!